det är så gamla testament så berättas om ett firande som kallas försoningsdagen. Jag tror de flesta av oss känner till det. Det var en dag då Israels barn skulle renas genom offerhandling som skulle gälla hela folket. All synd och orenhet skulle utplånas. Man tog in försoningsblodet in i templets allra heligaste. Men Gud försökte få profeterna att, egentligen profeten utan Israel egentligen, hela folket att förstå, men han använde profeterna, att man inte kan få Guds nåd utan syndabekännelse och omvändelse. För det blev till slut så att det blev en formalitet, och det där känner vi igen idag också från många sammanhang. Och till slut avskriver profeterna, som vi märker, framförallt Jesaja, helt offrens verkan. Han uttrycker Jesaja så här, att det offer som behagar Gud är främst ett förkrossat hjärta. Så vet vi att Jesu offer är uppfyllelsen av gamla testamentet. Den här offerkulten man hade, den fungerade inte för att utplåna folkets skuld, utan nu behövdes något nytt. Och det hade Gud planerat. Försoningen genom Jesus tolkas Nya testamentet i ljuset av Gamla testamentet. Finns där bakom hela tiden som uppfyllelse av det som står där. Jesus har gjort det slutgiltiga offret för synden. Och han ger fullständig förlåtelse. Romarbrevet 6:8. När vi nu har dött med Kristus är det vår tro att vi också ska leva med honom. Gud vill att allt skulle bli bra mellan honom och människan. Därför erbjuds vi ett frikännande. Alltså nåd för det onda som vi människor har ställt till med. Och det är Guds syfte här med försoningen. Att hans mål är inte bara att välsigna. Utan han vill också förvandla oss till Jesu avbild, hans sons avbild. Han längtar nämligen att få använda oss i den miljö där vi finns. I Mölndal, i Göteborg, var vi än bor, så vill han använda oss. Därför att den närmiljö där vi bor, där vi finns, och vi själva, våra familjer, vi ska bli hans. Det är syftet. Och enda vägen till det är att ha Jesus som sin förebild, som sin mästare, som sin herre. Enda vägen till fadern går genom sonen Jesus. Det finns en text här som också är dagens text som jag inte har skrivit upp. Men det syftar tillbaka på det här som vi nämnde om Herrens lidande tjänare. Det står i Lukas 18 så här. Han samlade 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna, skymfa honom och spotta på honom. De ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och fråga vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade än högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då kom mannen närmare. Och frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunna se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och all folket såg, som såg det, de sjöng Guds lov. 2 gånger tidigare så har Jesus berättat för sina lärjungar att han snart skulle gå igenom stort lidande. Men det verkar som att de inte var riktigt intresserade av det. Därför de var intresserade, tror jag, av ett jordiskt messiasrike. Det såg de om det i Matteus 20. Men nu berättar han lite mer detaljerat och sätter in dem i profets sammanhang. Men de är fortfarande rätt oförstående. Och den blinde som ropar på Jesus, han har en ivrig bön, han har en uthållighet. Och jag tycker den är en illustration till väldigt mycket som händer kring Jesus vid denna tiden. Den handlar om vikten av att be. Och det handlar Och som det finns en liknelse efteråt om vilken ande man ska vara i när man ber. Och den blinde hade säkert hört om Jesus, det förstår man eftersom han ropar Jesus, Davids son. Och han har börjat tro på honom innan han mötte honom. Och innan han upplevde något under. Och hans ivriga bön och uthållighet, den blir belönad. Och jag tycker det här är underbart, den här berättelsen. Jesus betonar mannens egen tro. Hans och de andra människornas lovprisning till Gud blir denna gång som ett preludium till de där hosianna-ropen som var vid intåget i Jerusalem lite senare. Och det verkar vila något märkligt, en dold förutbestämmelse över Jesu liv från första början. Hur tidigt han blev medveten om det vet vi inte, men vid 12 års ålder vet vi att han fick visa skriftlärda att han kunde skrifterna och de messianska profetierna. De flesta judar förstod inte bilden av det här Herrens lidande tjänare som vi har i Jesaja i de kapitlen där. De flesta av oss känner mycket väl till, nästan kan utan till Jesaja 53 om hur Herren skulle lida, Messias skulle lida. Jesus visste att Guds Messias skulle lida. Det var centralt i det profetiska ordet. Och det understryks också i den judiska gudstjänsten, tempeltjänstens offer, den symbolik som finns där. Men om vi ska gå till den sjätte punkten så handlar det om ett uppdrag som Jesus fått. Och det finns två avsnitt i Bibeln, en i psalm 2, vi ska inte läsa nu. Och sen det här som vi nämnt om i Jesaja, det sträcker sig från kapitel 42 till 53. De kan sättas som rubrik till det två huvuddelar som Jesus har i sin livsgärning. Först så proklamerar han Guds rike. Det är jätteviktigt. Och därefter försonar han som Herrens lidande tjänar världens synd. Och Johannes Döparen pekar ut Jesus och säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Men vi måste gå vidare. Och då kommer vi in på det här första Korintierbrevet 13 som Eva läste här förut. Där det talas om Guds kärlek. Och vi använder den i mänskliga sammanhang, hur stark kärleken är. Och då måste vi komma in på detta med den helige andes funktion. Därför att det är så att den här kärleken inte är så där lätt alltid. Det är inte lätt att alltid älska. Även om kärlek är starkare än allting annat och övergår allting annat och viktigare än allting annat, så är den inte alltid lätt. Och det har många erfarit. Och det är det att vi behöver hjälp. Gud osynlig, helig ande finns hos oss. Och vill förvandla oss medan vi tillber. Därför Guds huvudkaraktär är kärlek. Han har många, många olika saker. I min skola där jag jobbar på en kristen friskola. Och i den lägre åldrarna speciellt, där är en del av lärarna väldigt frimodiga. Vi får ju lov att undervisa i kristendom. Jag såg in i tredje klassens klassrum hur de hade skrivit upp hurdan Gud är. Det var inte 3-4 punkter, utan när eleverna hade fått föreslå för läraren om Guds egenskap. Jag skulle gissa var 25-30 punkter de fick upp. Allt var ju väldigt positivt. Och i detta finns ju också att Gud är rättvis och kan vara bestämd. Men i allt detta så är kärleken huvudkaraktären. Vi blir som den Gud vi tillber. Och det finns bara en Gud att tillbe. Och hans karaktär är kärlek. Så den helige ande vill förvandla dig och mig. Och tillbedjan till Gud, det blir som en romans. Och lovsånger vi sjunger kan bli till kärlekssånger. Och det har vi säkert upplevt gång på gång. Och när flera människor av olika typer av människor gemensamt tillber och fungerar gemenskap, så är det som om olika färger strålar samman i ett prisma. Ni vet hur det är, ni som håller på med fysik i alla fall vet och laborerat, vet att när man har ett glasprisma och så kommer det olika färger in, så strålar det ut vitt ljus på andra sidan, och som vitt ljus från en sida kan stråla ut i regnbågens alla färger på andra sidan. Men det är Jesu kärlek jag tänker när vi kommer tillsammans, som tanken är att den ska stråla ut. Och nästa punkt, vi behöver den helige ande verkligen. Vi behöver det varje dag. Därför kärlek, det är att lära känna Gud. Det finns en passionerad andlighet och den är inget fel på. Den är något fantastiskt. Det är böneliv, det är äkta kärlek till Jesus. Uppfyllelse av helig ande. Att bära andlig frukt, att vara aktiv tillsammans med Jesus. Och kärleksfulla relationer även mellan människor ska odlas. Och det är samma när det gäller kärleken till Gud, kärleken till Jesus. När vi människor får gråta tillsammans och blir sårbara, då växer vi många gånger. Och samma är det när vi gör det inför Guds ansikte. Och det är viktigt i detta att vi ska välsigna, vi ska välsigna. Johannes 17:3. Detta är det eviga livet, att jag känner dig, den enda sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Vi människor är totalt hjälplösa om inte den helige ande får forma oss, förklara frälsningen för oss. Därför att målet är att vi ska lära känna Gud. Gud har skapat människan till sin avbild. Och meningen var ju att vi skulle leva den där harmoni som var tänkt från första början. Att vi skulle vara Guds vän. Det är alltså en uttryck för Guds kärlek, denna skapelsen. Alltså en avsikt är kärlekens utgivande, dess mottagande. Men ni vet, synden kom in och allting som vill hindra det här ramlar över oss. Och vi har skilts från Guds närhet många gånger. Och från första början händer, beskrivs i början på Bibeln. Och det är en kommunikation som bryts. Men Gud vill återupprätta denna kommunikationen. Det är inte så att vi ska vara främmande för Guds väsen. Därför Guds väsen är kärlek och sanning. Det är så att när vi blev onda och upproriska och inte visste vem Gud var, då funkade det inte. Målet och hela avsikten med försoningen var att människan ska få tillbaka kunskapen om vem Gud är. Han vill ha hem sina älskade barn. För i allas hjärta, i allas liv ska jag säga, så finns ett spår av skapelsen från Fadern som ligger bakom. När vi är tillsammans med Herren så påverkas vi. Jag påverkas, du påverkas när vi har förtroende för någon. Då är vi inte så misstänksamma. Och det står att Gud bevisar sin kärlek till oss därför att Jesus dog för oss medan vi var syndare. Så läs Bibeln som ett kärleksbrev. Vi visar Gud vår kärlek genom att leva efter hans vilja och tillbe honom. Och biblisk tillbedjan är att erkänna Guds natur, att ge ut kärlek. Alltså ge ut hela sitt jag i tacksägelse och dyrkan och kärlek till den Gud som har skapat mig. Och centrum i Bibeln är ju Jesu försoningsdöd. Det som evangeliens skildras så dramatiskt uttryckligt. Men i slutet av Bibeln så blickas det tillbaka till korset. Och det kulminerar uppenbarelsesbokens lovsång till lammet Jesus som köpte oss åt Gud med sitt blod. Och Romarbrevet 5:5 har ett litet tips om hur vi ska hålla detta levande. Hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits våra hjärtan genom att han gett oss den helige ande. Vi har fått den helige ande som ett värdebevis. Och det gäller att lösa ut det, för annars är det ju inte så värdefullt för oss. Gud kommer att arbeta med mig och forma mig. Och Jesus erbjuder en frälsning som räddar mig från total över. Ska vi säga, liksom att jag blir borta från honom. Det räddar mig från all ödeläggelse, allting sånt som är negativt, om jag bara vill följa honom. Så till avslutningen skulle jag vilja säga det. Och nu kommer om några veckor Sven att tala över förlåtelsen ur själavårds synpunkt. Och det är väldigt spännande. Därför vi vet att förlåtelsen, och det är den sista punkten jag har, det är Guds gåva till oss genom detta. Och den är ju total. För försoningen innebär ju det här. Och det här är ett uttryck för denna kärlek. Vi har ju ofta svårt att med vår tanke fatta vad riktigt förlåtelse är. Ibland uppfattar vi det som en rättegång där vi blir frikända från straff. Men den här förlåtelsen Gud ger är mycket, mycket större. Det synder Gud har förlåtelse placerar han i det absolut outkomliga. Jesaja 44:22, jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till mig, till jag frälser dig. Men förlåtelsen är också vår gåva till andra människor. Därför att det bästa botemedlet för alla trasiga relationer, det är den kristna kärleken. Och där inryms den här förlåtelsedimensionen som är ett botemedel för hela de som gått sönder. Och Gud vill att vi ska vara budbärare för detta. Därför Guds behandlingsmetod, och det var så när Jesus var här på jorden, han gav ju utslagna och sarga människor förlåtelse utan att kräva motprestation egentligen. Han sa gå och synda inte mer. Och den här behandlingsmetoden, det är ett utflöde av nåd. Och när Guds gemenskapen blir hel så vill man ha hela relationer till människor runt omkring sig. Det finns många exempel på en äkta omvändelse som haft att följa att relationer har återupprättats med omgivningen. Och det är något fantastiskt att det blir så. Och från en relativt lång tid som håller på och jobbat som pastor och man har fått hjälpa människor ibland att komma vidare, så finns detta med som det allra viktigaste momentet. Att vi ber för att jag, den person det gäller, ska få kraft till att kunna förlåta de som har gjort något illa mot dem. För det är inte lätt. Men vi behöver den helige ande. Det är en helande kraft i detta. Och om det finns något område där Guds likheten behöver prägla oss, så är det förlåtelse kontra att glömma gamla konflikter. Gud tar aldrig lång tid på sig när det gäller bön av det här slaget. Jag vet många gånger jag har bett för människor och de sagt, ja nu vill jag det. Och helt plötsligt har deras liv förändrats. Efter den här spärren de hade, den försvann och den helige ande fick ta över. Det är helt fantastiskt. När Jesus säger att den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar om levande vatten, som skriften säger, så syftar han på den helige ande. Och det är så det är. Därför om vi tar honom på allvar så händer något i våra liv.